Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det kommer jag också ihåg, den här känslan när man står där i kläderna och liksom stora mage. Och jag tog ett foto på mig själv i spegeln. Just det här, nu ska det här bli ett barn. Liksom. I det här rummet ska jag föda. Så konstig grej.
Hej och välkomna till Vattnet går, podden om graviditet och förlossning med mig, Nina Campioni. Och jag kom ju på att jag kanske inte har berättat så himla mycket om mig själv egentligen. Alltså förutom då vissa graviditetsrelaterade saker. Men speciellt för er som är helt nya här i podden så tänkte jag att jag kan väl berätta ett och annat. Jag och min man Simona har två barn, Essie som är 5 och Rocco som är 2. Vi bor i ett hus i Enskede och lever nästan i 3 kulturer får man väl säga. För dels så bor vi ju här i Stockholm, Sweden. Dels så i min mans Italien. Och också till viss del i Småland och Blekinge där jag kommer ifrån och är uppvuxen. Jag själv är journalist och förutom den här podden så skriver jag krönikor i Aftonbladet och jobbar också som modejournalist faktiskt för Elle och SVT bland annat. Och har också en liten blogg som behandlar det mesta från mode till familjeliv och den hittar du på nina.l.se ifall du vill kika in. Största passioner i livet förutom då att jobba med roliga saker som den här podden och vara med familjen och sådär är att kolla på riktigt bra tv-serier, gå på bio och härliga konserter och se på fotboll. Ja, en salig blandning helt enkelt. Och det här var ju då en väldigt kort och snabb update kring vem jag är egentligen. Och skulle du vilja veta mer så är det bara att fråga på. Nu över till gästen för dagen. Frida Malmgren är psykolog och serietecknare med serien Tjejerna på höjden. Och numera faktiskt också författare med boken Alicias val. Och hon och jag kom i kontakt på ett något annorlunda vis som vi kommer berätta om senare. Och här kommer ett avsnitt där vi pratar om drömförlossning, anknytning och amningsproblematiken bland annat. Och med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Nu kör vi!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård
där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Ja, det blev ju lite annorlunda inbjudan för dig till den här podden kan man säga, mot hur det brukar gå till. Du fick veta den på morgonen idag att du skulle komma hit.
Ja.
Mm. Så kan det också gå till i Vattnet Gårland. Det var nämligen så jag måste berätta för er, kära lyssnare, att den gäst som jag egentligen hade planerat skulle komma idag blev sjuk. Så då kastade jag mig ut på Facebook och till mammagruppen som vi har där på Facebook, som heter Vattnet Går Mammagrupp, ifall ni vill bli medlemmar där, så är ni varmt välkomna. Och frågade helt enkelt om det fanns någon i närheten som skulle vilja hoppa in på kort varsel och berätta sin story. Och det fanns ju några stycken, bland annat du. Mm. Jättekul!
Ja, verkligen. Kul att vara med.
Ja.
Det är tur att man är mammaledig så man har
så att man kan vara flexibel. Mm. Det är också så att varken du eller jag har ju liksom haft någon tid att förbereda oss på den här inspelningen. Så att vi får se var vi hamnar egentligen. Jag vet verkligen ingenting om din historia. Så det ska bli jätteintressant att höra. Så vi börjar helt enkelt från början. Mm. Har du alltid velat bli mamma?
Alltså jag har ändå haft den förmågan och även som liksom liten förstå att jag, Frida, nu vill inte ha barn. Men framtidsfrida kommer nog vilja ha barn. Mm. Och sen har jag alltid tänkt att ja, man vill ju ha barnbarn. Liksom, så att på den intellektuellt har jag vetat det så. Och sen har jag tycker ju om barn. Liksom. Och det känns väldigt naturligt nu. Nu på senare tid så har jag vetat att jag vill ha barn. Mm.
Mm. När började det liksom kännas mer rejält att framtidsfrida var redo? Liksom?
Ja, alltså jag har ju varit singel väldigt länge. Så att, då har det ju inte varit rejält. Alltså jag har ju börjat så här fundera på, ska man göra det på egen hand? Den tanken har ju slagit mig, men ja, så att rejält blev det när jag skaffade pojkvän då. Mm. Och ja, sen gick det ju väldigt fort också innan vi hade barn. Så att...
Hur fort gick det? Måste nästan veta, för att jag var lite, det låter som du berättade om mitt eget liv. Samma sak, singel länge och tänkte så här, jag kanske får göra det här själv. Träffade min man och blev gravid. Ja, vad blev det nu då? 9-10 månader efter vi träffades.
Ja, för det ser jag fram emot. Vi kommer fira 9-9-9 snart. Att vi har varit ihop i 9 månader utan barn. Alltså, Dinks. Och sen har vi då 9 månader gravid och 9 månader med Arthur.
Nej, vad kul!
Ja, ser vi fram emot.
Så att, det är en jätterolig anniversary. Det är ändå ganska få som kan göra just den.
Det är en väldigt spännande resa, tänker jag, just alltså det här med att man inte... Alltså, även om jag tycker att vi känner varandra väldigt väl, jag och min Mattias, Så är det ju så att det dyker upp saker som, nej just det, vi har inte varit ihop för evigt. Liksom. Det är väldigt spännande. Ja. Och just med barn så blir det ju ytterligare någonting.
Verkligen. Ja, kul. Men så ni blev gravida i alla fall. Var det planerat eller kom det som en överraskning?
Jo, men det var det. Även om det gick ju väldigt fort. Men det var en sommar, min far gick bort vid den perioden då, den sommaren, så att det var väldigt, ja men det blev liksom en existentiell fråga, väldigt starkt det här med att vara, ja men en länk i en kedja, så att det kändes, det var väldigt planerat så, samtidigt så kan man väl tänka att ja, att hade man tagit det beslutet, det var inte, ja det var kanske inte nyktert, men å andra sidan, det ska man ju kanske inte behöva göra, att ta nyktra beslut heller liksom, så.
Nej, kanske inte hela livet. Hade du blivit gravid innan din pappa gick bort eller var det
nej,
precis samma
det var precis i samband med. Okay. Så att, ja.
Vad var det för tankar som väcktes kring inom dig då?
Nej, men det är ju, man är ju väldigt bortskämd i sin västerländska tillvaro med att man lever och det går bra och man är individualistisk och man satsar på sin karriär eller vad man vill göra och så vidare. Och det här med liksom, ja. Så att det som väcktes var ju helt enkelt, ja, men sin egen och andras dödlighet, den tanken. Och just att man vill ju lämna någon efter sig. Jag tror att det är fler som känner det, för det har jag känt liksom när jag tittar på min son, att liksom, wow, det här är ja, nu har jag fört någonting vidare liksom. Som, mm. Så. Nu blev det väldigt djupt det här, känner jag.
Det är väl fint. Ja. Man får vara djup.
Man kan vara det också, precis. Mm. Men så, det var väl lite de tankarna som snurrade, helt enkelt. Mm. Ja. Och sen, jag menar, man är inte 20 längre, så kan man säga. det var ju hög tid om man ville att något skulle hända, liksom. Ja.
Hur mådde du som gravida?
Jag mådde väl rimligtvis bra. Alltså jag var, först så mådde jag lite illa och så. Jag gick upp extremt mycket vikt. Alltså jag blev jätte... redan första invägningen hade jag nog gått upp 10 kilo, tror jag. Så jag kommer ihåg sista trimester var det väldigt skönt att jag gick och simma, för då liksom fick man ju tillbaka rörligheten och kände alltså att man var en rörlig person igen. Det var väldigt trevligt.
Men var det så mycket att liksom barnmorskan sa någonting? Att typ,
Hon var väldigt trevlig och så. Så hon sa ingenting. Så. Tvärtom så sa jag så att det var inga konstigheter. Nej, och det mesta har jag faktiskt runnit av, så det var inga konstigheter. Så.
Nej, men såklart, alltså, så länge det inte är någon fara för hälsan så är det... Nej. Men det är klart, det kan ju bli jobbigt och tungt.
Ja, men just det här när man redan, det har bara gått någon månad och man har redan nya kläder, man kommer inte i de gamla. Så kan det vara.
Ja. Så att, ja. Ja, men det är ju så, alla olika kroppar. Du berättade lite kort innan vi satte på mikrofonerna här att du jobbade lite för mycket kanske under graviditeten.
Ja, men för det har jag också tänkt på just med den här viktuppgången, att jag menar, herregud, som jag jobbade på så var det inte konstigt att jag, liksom, om jag ändå stressade åt mer än vad jag skulle gjort annars. Men gud vad man fick sug efter saker, så här, vetebröd vill jag äta, vitt skulle det vara. Men jag är ju psykolog och så är jag serietecknare, jag gör en serie som då gick i Aftonbladet och Metro, så att det var faktiskt lite skönt.
Då är vi typ lite kollegor nästan, kan man säga. Jag skriver ju en krönika i Aftonbladet varannan vecka.
Vad kul! Aftonbladet lever ju fortfarande, men det var faktiskt, jag blev glad nästan när Metro gick i konken, för då slapp jag liksom säga upp.
Just det.
Så att jag gjorde det, och sen så var jag psykolog då egentligen på 50%, men jag blev så orolig för det här med Försäkringskassan. När man är egen företagare så är det, ingenting stämmer liksom med när man är fast anställd. Och jag var i kontakt med dem för att höra hur det skulle bli, och då var svaret lite, ja men vi får se. Så jag kände att nej, det får
det
vi inte alls.
Det är helt otroligt.
Ja. Ja, men precis. Det är liksom...
Alltså det är helt vansinnigt hur hela det systemet bara är uppbyggt på liksom 1A-personen, liksom anställd, kärnfamilj oftast också. Istället för att det måste vara så otroligt många egenföretagare som varje år blir gravida. Ja. Det måste ju finnas en enkel lösning även.
Och det måste ju finnas väldigt många egenföretagare som inte blir gravida just för att man har den situationen. För det är, och det tycker jag, alltså det här kan vara ett eget program om bara Försäkringskassan och hur det funkar med att vara egenföretagare. För att ja, men, den stressen över att inte veta och inte att liksom det ska fungera smidigt, det är oerhört stressande. Så att jag gjorde så att jag gick upp till 100% och jobbade och hade ett nytt jobb och ett gammalt. Och sen så gjorde jag mina serier, och dessutom så skrev jag och min syster en romance-roman som har kommit ut nu, som heter Alicias val. Men det var ju kul. Alltså, allt var ju väldigt trevligt, men det blev ju väldigt mycket för, mycket, för mycket, helt enkelt. Så var det. Så att någon gång lagom till januari där så gick jag in i, inte helt i kaklet, men min nästipp nuddade i alla fall bra. Så att då fick jag gå ner i arbetstid och så.
Var det så att du själv insåg det, eller var det någon som sa till dig, eller?
Nej, men det insåg man ju. Alltså det insåg jag. Samtidigt är jag ju en sån person så att man vill, ja men det liksom, jag ska ju bara stå ut till maj liksom. Precis. Det var ju ändå så känslan var, så att men nej, det var ju bra att jag inte stod ut till maj, för det hade ju inte räckt. Och det är ju också det, när man har ett sånt där datum så gör man jobbar ju fram till det.
Exakt.
Fast sen händer det någonting efter, det är då du ska ha ännu mer energi liksom. Så att det var...
Jag hade ju inte tid att ta igen sig. Nej. När barnet väl har kommit.
Precis.
Men det där är jättesvårt, att känna igen mig i det också. Jag är ju själv egenföretagare och man ska smida det medan man kan, och man måste liksom förbereda sig, för sen vet man inte vad som händer sen. Och liksom...
Ja, och slutar jag teckna serier till Aftonbladet, jag menar, ja det kan ju vara så att de är snälla och tar in någon annan en period, och sen får jag tillbaka jobbet. Eller inte, jag menar, det går ju inte att säga.
Nej.
Så att det är inte kul helt enkelt när man inte riktigt vet hur det blir.
Nej, men exakt.
Men lyckades du koppla ner lite då i januari eller?
Ja, det gjorde jag. Då gick jag ner på 50% på mitt fasta jobb. Så att då var det bara en 100% tjänst. Nej. Nej, men, och det är det fördelen med att rita är att du kan ju göra det på kvällen och det är ju kul. Det är ju inte bara ett jobb liksom. Så att det är ju både och.
Men var det mest liksom mentalt jobbigt eller kände du också att kroppen tog stryk? För en del får ju till exempel sammandragningar och sådär tidigt. Aha, när man...
Nej. Det hade jag lyckligtvis inte. Men det är klart, alltså jag var ju trött på ett sätt jag aldrig varit i hela mitt liv. Så att, alltså det var ju skönt att jag kunde få gå ner. För att ja, man blir nervös när det är något annat gäller än bara en själv. Liksom. Såklart.
Men hur förbereder du dig för förlossning sen då?
Just det, ja, vi flyttade ju också såklart den här vevan. För som sagt,
naturligtvis.
Ja, naturligtvis. För vi hade ju då 2 ettor. Jag flyttade in när vi blev ihop i min killes etta. Som var jättefin i sån här 20-talshus på Södermalm. Men som sagt, etta 40 kvadrat. Och vi bodde jättebra. Ingen hiss. Så att det var liksom, ja, gud vilken stress det var. Och det här när man ska, gud jag minns de här söndagarna då man sprang för att hinna med en tunnelbana för att komma till nästa visning. För att titta på en lägenhet man inte vill ha. Och den här paniken av att, ja men om jag inte, vi måste ju flytta liksom. Så att, ja. Så det gjorde vi också till råga på allting annat så att säga. Men förberedelser, jag gillar inte riktigt att... Alltså vissa vill ju veta allt liksom. Mm. Men jag ska erkänna att jag är lite mer tvärtom. Att vi gick ju på profylaxkurser, gick på de här föreläsningskurserna. Och det tyckte jag, det var ju väldigt bra. Men utöver det så, nej. Jag minns att de här sista veckan innan, eller månaden innan, då fick jag en sån här väldigt så här att jag började laga mat. Att det var liksom nästan som så här... så att dra hem föda. Jag var precis så här till grottan liksom, sticka upp köttet. Nej, så att jag frös in och hade liksom en massa matportioner och var liksom så. Det var väldigt skönt att få känna liksom, när man hade den här listan med allt man ägde i frysen som man kunde ta fram så vi skulle överleva liksom. Så det tror jag var en del av förberedelserna också faktiskt. Kan man säga. Och sen ja, men lite klädesplagg köpte vi så. Men det är väldigt overkligt när man inte... När man går runt så.
Visst är det, verkligen.
Och när man hör det här att så här, ja, men snart kommer sparkarna. Och man liksom inte ska... Hur ska det kännas? Eller prata om det här, ja så ska man krysta. Vad är att krysta? Det är en rörelse eller liksom grej man aldrig gjort innan. Mm.
Allting är väldigt diffust.
Ja, väldigt.
Men ska vi prata lite förlossning då?
Mm.
Hur drog det hela igång så att säga?
Ja men det var min syster skulle just gifta sig den vevan kom jag ihåg. Och hon hade berättat att alla i min familj föder en vecka innan. Det gör vi liksom. Jag har tre systrar och min mamma och så alla hade gjort det liksom. Så att då, det var väldigt skönt för då visste jag att jag skulle hinna komma ner och vara med på deras bröllop liksom. För jag hade då det ingick i planeringen. Men... den här killen, jag tror han brås på sin far för han var exakt på födelsedagen, liksom den som planerade. För att jag tyckte ju då att han var en vecka sen så att det var liksom...
Jaha.
Det var lite frustrerande.
Så du kom på BF?
Ja.
Wow! En av väldigt få bebisar som gör det.
Ja, som sagt, han har inte, efter att komma i tid, det har han inte efter mig så att det måste vara från andra sidan. Men jag gick hemma och min kille var sjuk. Det var ju väldigt tajmat liksom, det var en måndag. Så att någon gång vid 12 så får jag någon känsla och jag får lite så här, alltså jag är så här, har vattnet gått? Sen när vattnet gick då fick jag reda på att nej, det hade jag märkt så att säga. Men då kände jag, och så hade jag liksom, jag har inte mensvärk så det jag kände var liksom att jag hade liksom, ja, mensvärk så där. Så jag ringde in och de sa att ja men vänta en timme och liksom känn efter och så. Och sen gjorde jag det här amatörmässiga beslutet för vi satt ju hemma och såg på tv då och var väldigt exalterade och kollade att resväskan var packad så att vi var redo. Och det också, jag måste säga det, där gjorde vi också en tabbe för att gud vad vi hade packat en väska. Vi hade hittat någon där lista på internet så att man skulle ha med toapapper. Och barnmorskan var såhär, vad är det här? vi var ju tvungna att liksom flytta in, kom där med liksom flera väskor. Och jag hade köpt en morgonrock, det tycker jag i sig var... Det var min mormor som tipsade om det, att man ska köpa och ha en snygg morgonrock. Just för när man går runt där och känner sig eländig, då ska man åtminstone se lite trevlig ut liksom, och känna sig lite glamourig.
Precis. Ja. Men det kan också vara bara härligt att ha mjuka, sköna plagg. Liksom.
Mm. Ja, och det var faktiskt trevligt. Men då satt vi hemma och såg väl på Game of Thrones, såg vi och lite annat smått och gott. Mm. Det var vid den tiden. Och sen, men det vi inte gjorde som vi skulle ha gjort, det var att äta. Och det säger de liksom, ät pasta, maratonladda. Men någon gång så på kvällen vid sextiden, då tyckte vi att det var dags att gå och äta pizza. Eller köpa hem pizza, så vi gick ner till den lokala pizzerian. Och än så länge har det inte gjort så ont liksom. Det har bara varit så här, ja, men som en molande mensvärk, att jag känt att något varit på gång. Det har varit kul, för då vet man att nu händer det någonting liksom, äntligen. Men då kommer jag ihåg att jag stod där och väntade på den här pizzan. Och liksom, då jag sitter ner och får en mensvärk, så verkligen så här, det här är inte kul. Det här kommer inte bli roligt. Och sen går jag hem och ligger på sängen och har liksom den här, alltså det, ja, en väldigt konstig känsla av att man liksom vill spy och bajsa samtidigt, känslan så. Och då åker vi ju in. Och då kunde jag inte äta då såklart. Nej, för då mådde jag ju så illa och spydde och hade mig liksom. Så att jag var ju väldigt hungrig också. Och sen kom vi in och då var jag tydligen 7 centimeter öppen.
Oj, ja. Shit. Wow.
Ja, det var lite så...
Vilken surprise.
Ja, det var överraskande för alla inblandade. Men, och det var ju väldigt konstigt, men väldigt trevligt också. Liksom. Så att jag var lite kaxig då.
Ja, när man det förstår jag verkligen. Ja. Ja, jag är snart färdig.
Ja, precis. Och just det här också att man inte... För det var jag nervös för, att man vill inte vara den som åker in och åker ut och håller precis, på och inte fattar grejen att det kommer ta tid så. Och sen fick vi komma in där på SÖS var vi då. Så att det var ju en kort, jag bor i Årsta precis utanför. Så det var en kort liten taxiresa in. Och fick komma upp i det rummet. Och det kommer jag också ihåg, den här känslan när man står där i kläderna och liksom stora mage. Och jag tog ett foto på mig själv i spegeln. Just det här, nu ska det här bli ett barn liksom. I det här rummet ska jag föda. Så konstig grej.
Det måste jag också tipsa om. Det är så här grej som är lätt att glömma, att man tar en bild precis sist, liksom så här, sista bilden innan den kommer ut från magen, alltså det är ganska häftigt att ha i efterhand.
Ja, precis. Ja, jag har några bilder just under förlossningen som är, men bra är de ju inte, men de är inte roliga att ha. Och jag tyckte personalen där var jättetrevlig. Först hade jag, alltså det var tydligen problem, eller man fick känslan av att det var någonting nu, för att de var tvungna att byta, så jag skulle ha en barnmorska som jag aldrig fick träffa. Men sen kom det in en kvinna som är liksom, hon drar ett skämt det första hon gör, och vi klickade liksom verkligen, så det var härligt. Väldigt härligt. Sammantaget så tyckte jag, och det, jag efterkonstruerar säkert, men jag tycker att det var så jäkla häftigt att föda barn, alltså det var så... Ja, men alltså minnet av det är bara positivt, att det var så jäkla coolt. Ja, det är väldigt härligt. Och sen ska jag säga att de sista 20 minuterna när jag skulle krysta liksom, så, då var det ju inte kul, det ska jag allmänt erkänna. Men något som var väldigt positivt, jag älskar att bada, så att jag fick ligga i det här badkaret de har.
Hoppade du i det då direkt när du kom in, eller hur?
Ja, men jag kom in precis, och då så låg jag väl där på britsen. Men jag tyckte det var väldigt svårt att, det här att när du ska inte göra saker, att du ska inte krysta, du ska inte spänna kroppen liksom. Men att ligga i vattnet då, jag fick den här, och så fick jag den här härliga andningstuben, vad heter den, lustgasen. Med mig in. Så jag låg där och så hade jag på, just det var då Guardians of the Galaxy, den playlisten hade jag på Spotify. Mm-hmm. Det gick på repeat under hela förlossningen. Så där låg vi och hade det riktigt, eller jag låg. Mattias fick sitta bredvid på toalettstolen och hade tråkigt. Och jassade loss liksom fram till 12.
Men hur var verkarna då? Alltså var de, du kunde ändå acceptera dem eller utan att ta epiduralen annars?
Ja, sen fick jag ju epidural och jag kommer inte ihåg hur lång tid jag låg utan epiduralen. Men då, det var på natten, det var vid 1-tiden. Jag åkte in vid 7-8 så på kvällen. Och då fick jag epidural. Och då fick jag inte bada efter det, nej. Och men efter epiduralen då var det ju väldigt, då gjorde det ju inte så ont längre. Mm. Alltså för när jag låg i vattnet då gjorde det fortfarande väldigt ont, alltså när de kom verkarna. Mm. Samtidigt så tyckte jag att det var ju väldigt praktiskt med lustgasen, dels för att det gav väl en trevlig effekt, men också att det här att du hade en ritual, och just det här att du slutade ju inte andas, för andning gav ju en väldigt positiv effekt. Just det. Så att det var bra. Och sen Jag har ju sånt sett för mig när jag är liksom stressad. Så här, jag ser, när man är på sjukvården så vill jag gärna ta kontroll över situationen. Så jag börjar gärna skämta och liksom ska vara den som leder samtalet. Så jag kommer ihåg när den här narkosläkaren kom in, så började jag liksom fråga honom om tramp stamp. För det har min mamma alltid sagt att de skaffar
honom. Ja, just det, att man inte får ta...
Nej, precis. Så jag började skämta lite med honom om det. Han hade inte humorn med sig.
Vad sa han på det då?
Nej, men, nej, det har jag aldrig hört.
Okej, okay. Då dödade vi den myten.
Ja, och sen kom det in någon annan läkare senare. Då var jag frågade om hennes släktband till folk jag kände. Det, ja. Ja. Men det är liksom, ja, jag vet inte, det är ett sätt att hantera situationen. Ja,
men det är nog inte ovanligt.
Nej,
faktiskt. Och jag kan nog tänka, alltså, man känner ju också igen sig i det här liksom, att man, när man är själv i förlossningsrummet och man mot sin man, man bara och sen kommer in och då skärper man till sig och bara, ja, här är vi
ja, precis,
här,
att man låtsas att man inte ligger, ja, i sin eget blod och föring, utan liksom är såhär, ja, man kommer till
så man har någon slags mottagning eller någonting, men kom in.
Nej, det gör ingenting,
ja, det är inga problem. Ja, men jag kan ta en pannkram till, det är bra.
Ja, nej, så blir det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och det jag ändå tyckte var positivt eller så här spännande också är att man inte, att vi hade, jag och min kille, att vi fick ett så bra samarbete också. För det är ändå så här, när man ser på TV, det är, dels går det ju väldigt mycket fortare i verkligheten, men också att man skriker och svär en massa.
Det är
ja, för att jag gjorde... Oftast.
Nej, du gjorde inte det.
Nej,
en del alltså, gör ju inte, en del är jättetysta.
Ja. Nej, tyst var jag nog inte. Men just att jag inte blev så arg på honom. Ja, så.
Just det.
Det visade sig senare att han hade gjort en lista på han hade påbörjat en lista med saker jag skulle kallat honom. Men det ena var störboll och det andra var Sherlock, som vi know shit Sherlock. Liksom. Ja, ja. Så det hade inte varit så farligt. Tråkigt nog.
Det var väldigt snälla grejer.
Ja, faktiskt. Nej, men sen fick jag ju det här...
Det är roligt att han hade påbörjat en lista.
Alltså lite kränkande då om det hade visat sig. Ja. Sitta där och göra listor på folk.
Ja, men precis. Han tänkte att han skulle ha den i behåll sen. Ifall han skulle behöva
Men jag hämnades lite. Sen någon gång, jag tycker det är så roligt i de här förlossnings, eller i alla fall det rummet vi var i, för de hade en stol som var inte en stol och inte en soffa, utan precis så lång så att du kan nästan lägga dig på den, men du ligger inte bekvämt. Men om du verkligen är trött, du kan inte sova, men du kommer inte liksom kunna somna och ligga kvar.
Fan vad roligt.
Ja, men det är liksom så här, de ska inte ha det bra
med dem. Don.
Lite så kändes det som.
Eller tortyr menar
jag. Men jag märkte faktiskt att Mattias slumrade till en gång, men, och då kom sköterskan in och liksom så här, och tittade menande, men då sa jag det att nej, men det här är bra, för det här kan jag använda resten av mitt liv. Just det.
Så att, men gud vad roligt, det är säkert så smart uttänkt att här ska det finnas något att sitta på, men det ska absolut inte vara för skönt.
Mm, ja, men det är lite som den här designen som är för att inte uteliggare ska få sova på bänkar och sådana här önskefulla liksom halvbänkar.
Ja, fy. Ja.
Är det verkligen ondskefull design på möblerna i förlossningsrummet?
Ja, idag så är det nog precis var någonstans, vilken förlossningsavdelning du hamnar på, tycker jag. Jag som har turnerat runt och har sett hur det ser ut, så kan jag nog se att det varierar väldigt mycket. Men jag tror att det här kanske härstammar från den tiden när inte ens mannen fick, pappa, blivande pappan fick vara med. Och då till slut så var man tvungen, okej, då vi stoppar väl in en pinnstol så får man sitta där och se hur det går. Till idag så vet jag ju också att man som på BB Stockholm till exempel, där man har en hörnsoffa som man kan ligga och vila i, och om det är det han nu ska göra, inte vet jag. Och jag vet att på andra kliniker, så nu när man bygger, så har man, tänker man mera på partnern också. Jag vet, på vissa ställen så har man att man kan fälla ner som en, så att det blir till och med som en säng. Sen får man väl också sagt komma överens om vilken roll ska jag ha i rummet och så vidare. Men jag tycker att det jag har sett, så mår ju partnern väldigt bra av att kunna vila och ta igen sig och så vidare. Så det är till och med, tycker jag också, att ibland så har jag varit med om att man har, om kvinnan också behöver sova eller vila någonting, så kan de dela förlossningssäng, har jag varit med. Himla bra tycker jag. Men visst borde det vara bättre. Det kanske också finns den här meningen i att det ska vara lättstädat. För det kan jag säga då, att det är någonting som är viktigast av allt på många kliniker. Jag tror att man kan tycka att man kan kombinera det väldigt bra. Det behöver inte vara en pinnstol som är lättstädad och lätt att flytta på. Det kan vara andra saker också.
Men det tog ju ett tag där sen på natten att vi höll på till att han kom klockan 5 på morgonen.
Mm. Okay.
Och jag vet inte hur mycket som berodde på att de inte satt igång tidigare, eller hur mycket som var, alltså för att de hade en annan, det var uppenbarligen så att det var någon annan som hade en värre förlossning någonstans.
Eller hur, ja, för man tänker ju lite att du kommer in och du är 7 centimeter, så tänker man, oj, du är ute om 2 timmar liksom.
Men det gjorde ju inte det tog ju tid, och det var det hon var lite, sjuksköterska var lite, eller barnmorska var besviken på, att jag var ju fortfarande på 7 centimeter sen också.
Ja, okej, okay. Så stannade liksom av lite där.
Ja, okay. Så att sen gick ju vattnet då någon gång. Och som sagt, man märker ju, alltså, du märker när vattnet går, så kan man säga. Det var konstigt, ja.
Men var det, gick det av sig själv eller behövde de ta hål på?
Vi skulle ta hål på den. Hon sa det liksom, men nu ska vi ta hål på den. Ja, så jag ska bara gå på toa innan. Mm. Och så när jag då började böka för att resa mig, så är det bara plats. Ja, så då gick det ju. Mm. Och sen, men sen satt det är svårt också på natten, för man är ju så trött bara för att det är natt. Och
du har inte ätit heller?
Nej, alltså sen fick jag äta de sådana här konstiga havre, du vet, de här små konstiga kakorna. Men så att jag fick ju mat i mig, men det var inte helt... Så att sen satte vi igång. Och då, alltså hur mycket man än gått på den här övningen och lärt sig vad man ska göra, alltså jag hade ingen... Alltså det önskar jag att jag hade förstått hur man skulle göra när man väl ska pusha. Alltså så här, tryck, vänta, så man förstår ju inte.
Nej, men det är som du sa innan i början, att framförallt första barnet är ju... Hur ska man kunna... Det går liksom inte att beskriva för någon som aldrig varit med riktigt hur man gör eller hur det känns.
Mm.
Så det är ju väldigt svårt att förbereda.
Och väldigt svårt just att inte göra någonting. Alltså, tryck inte nu. Ja. Mm. Ja, så att jag vet inte hur... Men...
Just det, kryssfasen är ju så otroligt... Alltså den kommer ju verkligen... Nu, själva förlossningen gör ju också det, men just kryssningen är ju så otroligt... Den känslan av att något annat tar över kroppen.
Mm.
Man är ju inte riktigt... Det känns ju inte riktigt som att man har så mycket med att göra. Nej. Alltid. Som de säger, nu får du inte trycka. Ja, men jag kan inte stoppa det här nu, för att det bara händer.
Ja, liksom. Det är ju inte så att jag väljer att göra tvärt emot vad
lite
du säger.
Så är det, precis. Så det är inte helt simpelt.
Nej, det är det inte. Men ut, det tog ju inte så lång tid där på slutet då. Det var ju Så ut kom du. Men gud vad man var trött. Det kommer att vara så konstig känsla när man fick upp, alltså bara detta att man fick upp honom på magen eller bröstet. Och sen just när jag skulle bli sydd, att jag kommer ihåg att just det här hur man har något som är så dyrbart och liksom så här, och så håller man på att somna samtidigt. Så till slut fick jag ju be Mattias att lägga sig på den här obekväma halvsoffan och ha honom på bröstet istället, för att just bara så här, man vågar ju inte somna.
Nej, just det. Så. Nej, så snacka om att man blir ganska trött.
Ja, det blir man. Ja. Fast jag kommer ihåg att jag kunde inte somna sen dagen efter. Alltså för då var det var ju maj, det var vackert väder och knallande sol. Så att, och sen just också det här att, alltså att han skulle leva, att han skulle dö. Det kan jag fortfarande gå in och kolla så att, alltså, att man faktiskt säger, han kanske har dött nu. Mm. Nej, han lever. Men ännu värre när de andas och så liksom smått och det är så nytt och allting är så konstigt, så det gick ju inte sova liksom.
Nej, och man får ju också lite så endorfiner som man inte riktigt vet vad man ska göra av den konstiga energin som kommer. Det blir liksom lite en kick. Alltså så.
Ja, man är helt i gasen och samtidigt dödstrött och allting samtidigt. Och.
Exakt. Men du sprack lite där, eller du sa att du syddes.
Nej, men det gjorde jag. Jag sprack och blev sydd. Det var, vad jag förstod var det inga konstigheter och jag har inte haft några konstigheter av det efteråt. Men det gör man väl, höll jag på att säga.
Men det är väl det som jag tycker är viktigt, att man tar upp de här grejerna också, för att det är, framförallt som förstföderska så är man ju livrädd, eller väldigt många är ju livrädd, jag var det själv, livrädd för just att spricka. Mm. Och ibland så kan det ju gå i väldigt illa, men i de allra flesta fallen så kanske man spricker, men det är inte så stor big deal. Så det tycker jag är viktigt att man få höra det också. Att,
ja, nej men för det
kan gå väldigt bra i alla fall.
För det läste man, alltså jag har ju läst sådana skräckhistorier om att folk har spruckit så att de liksom inte kan,
precis.
Ja, det är inte klokt. Mm. Och då blir man ju väldigt mörkrädd, och framför allt detta att sjukvården inte skulle bry sig om att man har spruckit. Mm. Det är ju den liksom mardrömstanken. Så att, det är ju viktigt att ta upp såklart. Jag kommer ihåg att jag var väldigt såhär, hon är överläkare också, det här blir bra. Sen drog jag väl något skämt där också.
Ja, just det.
Ja, såklart, som inte heller gick i
lätta
god
på stämningen lite.
Du ska ner där, ja vad trevligt.
Ja, välkommen, jag öppnar dörrarna. Men hur var det då, tyckte du liksom, när han var ute, och hur kändes det med anknytning och instant love eller inte och sådär?
Alltså jag är ju psykolog, så jag tänkte ju en del på det, måste jag erkänna. Något som jag inser liksom så här nu, det är ju hur mycket mer jag älskar honom nu än jag gjorde då. Mm. Fast jag tyckte att man gjorde det då, alltså, men man har en helt annan, alltså det växer ju fram liksom. Mm. Så att, men ja, alltså anknytningen tyckte jag tyckte inte att det var krångligt. Eller jag vet inte vad jag ska säga. Vi hade det bra från första stund, du och jag, Arthur, hade vi inte det.
Skönt.
Det kändes bra.
Inga hinder som blockerade liksom.
Nej, och det har jag, när jag var yngre hade jag alltid en mardröm som var att jag drömde att jag fick ett barn. Mm. Födde ett barn, och ibland var det så här ännu värre, för då var också barnet hade inga armar och ben eller så, liksom, det var läskigt så. Men jag födde ett barn, och så tänkte jag alltid så här, åh vad skönt att jag har gjort allt jag velat göra innan jag skaffade barn. Och sen så insåg jag, nej men det har jag inte, jag är bara 20 eller någonting, så fick jag. Ja, det var återkommande. Så det var liksom på något sätt skönt att nu känner jag verkligen inte så, utan det är liksom inte, jag är inte hindrad från någonting så. Mm. Utan det är bara väldigt roligt. Så det känns bra.
Men hur var liksom tiden efter sen när ni kom hem? Och funkade det med amning och sådär?
Alltså det var läskigt, för jag trodde att det funkar med amning. Först var det ju så att han ammade fint när han kom ut. Men sen fick han fick ju inte gulsot, men han fick ju liksom att, alltså han blev väldigt slö och trött. Och då var vi tvungna att pumpmata för att han skulle få en liten kopp så att han skulle gå upp i vikt och bli bra. Och det gjorde han, och det gick bra när vi kom till den här återkontrollen. Mm. Och sen så började jag då skulle amma honom. Men då hade jag sånt här bröstskydd, eller vad det heter.
Ja, för bröstvårtorna.
Ja, för att få det att funka. För att det var, jag fick liksom inte tillräckligt. Och det som var läskigt då var ju att han gick inte upp i vikt. Mm. Helt enkelt. Och jag tänkte, det var så mycket annat som hände. Eller liksom så att jag menar, det skedde ju förmodligen dag för dag. Så att Jag tänkte inte på det så. Förrän det var liksom uppenbart att han gått ner alldeles för mycket.
Och det var liksom så pass att du såg på hans kropp eller hur?
Ja, men då var det liksom att det var något så här väck. Alltså så här att, ja men vänta lite, de här benen, alltså att kläderna, det var liksom... Det, ja, det var så. Så då tittade vi, då vägde vi honom, och det var ju svårt att väga ett barn. För det har man ingen sån våg hemma, så att vi fick liksom göra lite olika lösningar. Och också att man tittar på gamla bilder liksom, så då hade han ju gått ner. Så det slutade ju med att vi fick ta in och sätta in så att han fick... vad heter det? Alltså, matas. Så vi låg inne faktiskt två nätter.
Okej.
Okay. Fick extra mat.
Vad jobbigt.
Ja, det var väldigt... Alltså, och det var väl ett försmak, tänker jag, på hur det är att vara förälder. Det här att man har ett sånt stort ansvar. Mm. Och att... Ja, men att man vill göra rätt. Och det liksom... Ja, det var väldigt jobbigt. Det var en... Alltså det går ju inte att komma över liksom vad jag utsatt honom för. Och så känns det ju verkligen. Att, samtidigt så var jag, vad kunde jag gjort annorlunda? Liksom.
Nej,
det är
precis.
Svårt att, men för vi, alltså han åt ju liksom vad jag trodde var att äta. Jag vet ju inte, jag har inte gjort det innan. Liksom. Sen efteråt kan jag ju säga att ja, men det var ju inte att äta. Det förstår jag ju nu. Liksom. Det funkar ju inte uppenbarligen med andningen.
Ja...
Att,
men när ni låg inne där så svarade han direkt på maten liksom, så att det kändes som att nu går det framåt i alla fall.
Ja, han gick ju upp liksom jättemycket direkt.
Vad skönt.
Och det som jag ändå lugnade mig med var ju att han var ju alltid mentalt, alltså elementalt, men han var ju alltid med. Mm. För annars hade vi märkt innan om han hade blivit så liksom inte så slö. Men han var ju så aktiv och liksom... Blicken var hela tiden med och allting. Så att jag... Och det tänker jag... Ja, det tänker jag var bra.
Mm.
Ja.
Men det verkar ju som... För nu, han har ju käkat lite här under podden. Så det funkar med amningen nu i alla fall.
Funkar med amningen. Ja, det är jag väldigt glad över. För att det vi höll på då när han hade varit inlagd. Så då var det ju... Det var ju läskigt liksom. Jag vågade inte lita på. Så då sa jag att nu matar vi honom. Alltså så att vi vet att han får. Och så vi köpte ersättning och så körde vi på det. Tills liksom jag... kunde gå med på att försöka, eller på att säga. Men för att det just inte skulle bli en grej.
Och just det, men liksom, kände du en stor rädsla där att liksom börja igen? Eller?
Ja, alltså just för att ja, men fördelen med flaska är att du vet att han får. Mm. Du kan ju exakt se hur mycket han får.
Det,
så att det, och att han gick upp i vikt och allting var bra. Och framförallt så var det så jobbigt också när det... Ja, men det blev ju en grej att amma honom såklart. För att det var ju liksom det jag hade gjort och det hade ju inte hjälpt. Liksom. Och det var ju... Det var inte kul att känna. Så att det var skönt att få ta en paus och veta att det blev bra och sen komma tillbaka till det. Men jag är så virrig så att jag är väldigt glad. För nu är fördelen att ha mig alltid mat med sig. Liksom, även om han nu ska börja äta på riktigt.
Det är väldigt smidigt.
Men jag klarar alltså det här med att ha flaskor. Jag klarade ju inte det. Och sen skulle du ha blöjor också. Det är, liksom, det är för mycket. Det är för mycket att ha med.
Mm.
Och komma ihåg. Så det är skönt.
Mm. Ja, det är väldigt smidigt får man ändå säga att ha mjölken på kroppen på så vis.
Det är det.
Jag tänker nu när jag ändå har en psykolog i studion, för det är inte varje dag. Hur ser du på liksom det här med, alltså tänker med anknytning, det är ju någonting som ganska många kvinnor, man får en känsla om, alltså om man inte får den här instant, åh gud vad jag älskar mitt barn i förlossningen, så känner man, kan man känna sig lite värdelös, man kan känna sig som att man inte, ja, man kan känna sig som en dålig mamma liksom. Vad säger du om den kopplingen och de tankarna?
Nej, men jag tycker att det är ju jättehemskt om man ska känna så. Och alltså det jag tycker är väldigt viktigt att ha med sig när man pratar om anknytning, alltså dels är det så att jag menar, den känslan, att få den, det är ju, ja, alltså det är ju klart att du kan känna att du blir irriterad på ditt barn eller att du inte känner, alltså, känner någonting så akut för det. Alltså det är ju inget problem. Och generellt så är det tycker jag är viktigt att det finns ju något som heter good enough parenting som man pratar om, och det är ju just att du duger. De flesta barnen kommer knyta an och de flesta föräldrar kommer liksom knyta an fullgott. Det är ju bara i undantagsfall.
Det är ju inget att bekymra sig om. Och sen är det ju inte rättvist hela världen. Alltså det är ju inte, det är så, barn är olika och vuxna är olika. Så att, alltså, jag tycker att man ska börja oroa sig för det också. Det får liksom finnas måtta på allt man ska oroa sig för. Liksom. Sen är det klart att upplever du att du har liksom svårigheter på något sätt med att relatera till ditt barn av anledningar. Så det kan ju finnas anledningar som, till det. Så ska du såklart söka hjälp, men annars är det ju ingen fara. Alltså det kommer gå bra. Mm. Och ska man vara krass så kommer det ändå vara så att i slutändan är det mammas fel när barnet är för stort och går i terapi. Så det är inget du kan göra. Nej, jag skämtar lite. Men jag tycker alltså det blir så här, alltså det är bra. Eller, alltså jag tycker en anknytning och prata och förhålla sig till det är en rimlig sak, till exempel när man, jag jobbar i skolan och då kan jag prata med barn inom förskolan eller med pedagoger i förskolan om hur anknytning fungerar, bara för att hjälpa dem och förstå hur de ska förhålla sig till barn på ett bra sätt. Däremot så tycker jag som alltså som förälder att gå och oroa sig för det är liksom inte meningsfullt. Och det hjälper, alltså var med ditt barn och ta det lugnt liksom, så tänker jag. Mm. Sen är det klart att liksom idag pratar man också om det här med mobiltelefon, att ja, det är klart att se till att liksom vara närvarande med barnet, men samtidigt kan du inte vara närvarande hela tiden med barnet. Det var ju inte folk förr i tiden, gick vi inte runt och bara umgicks hela dagarna. Så det är inte heller alltså, onaturligt, nu gör jag citationstecken här, att man liksom, ja, som vi nu sitter och pratar och jag ammar. Jag menar, det kommer ju inte göra att han och jag inte har anknytning. Nej. Bara för att jag inte tittar på honom hela tiden. Hoppas jag.
Annars är
det kört. En inspelning senare. Allt är förstört.
Nej, men det låter ju som lite sunt förnuft egentligen. Ja. Och det kan väl vara bra att försöka klappa sig på ryggen lite i de tillfällen då man känner att... Att man oroar sig lite för mycket helt enkelt. Det är ju väldigt lätt att göra det i när man är lite extra skör efter förlossning och sådär.
Ja, det blir så.
Ja. Du, hur tänker du framåt då? Kommer det bli så här 9 månader till och sen 9 månader gravid?
Vi kör det här 9 månader. Nej, det tycker jag inte är ett hållbart sätt att göra det på faktiskt. Nej, men det är klart att vi vill ju ha fler syskon. Alltså det kan vara en rolig känsla. Men så är jag för sig med mycket i livet. Så att när man börjar göra någonting så är det så här, det här är det roligaste jag någonsin gjort. Nu vill jag bara göra det. Mm. Och lite så kan jag känna med att skaffa fler barn. Att så här, det är jättekul. Klart man vill göra det. Mm. Och sen ska jag erkänna att jag var så inställd på att jag skulle få en dotter.
Ja, ja, ja.
Så att det är liksom...
Det är knas.
Ja, men det är det. Jag kommer från en familj med 3 döttrar som sagt. Och sen så jag skriver en serie som heter Tjejerna på höjden som handlar om tjejer. Och jag hänger med tjejer. Det är så mycket tjejer i mitt liv. Det var liksom, jag funderade inte ens, utan det var liksom självklart. Sen fick man reda för att det kom en liten pojke. Men ja, jag hoppas det har gått bra, Arthur. Alltså att få det att funka.
Ja.
Det är ju inte så annorlunda, men det var ändå för mig var det,
ja, men tanke, liksom, alltså det blir ändå en tankeburpa liksom.
Ja, precis. Framförallt när man hade tänkt att man inte brydde sig och så, alltså det blir lite...
Just det. Det kan man ju lätt intala sig också,
ja,
att man inte gör.
Precis. Nej, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att han är frisk och bra.
Ja, precis.
Men just att jag kommer ihåg det, att det ändå var så oj, att det var liksom det blev. Ja. Mm. Så på det sättet är jag faktiskt glad att jag tog reda på det så att jag visste det i tid, för då kunde jag ändå ställa om lite. Ja.
Får vi se om det kommer en syrra sen.
Ja, fast,
eller hur
jag tar. Eller, fast nu är jag inställd på att nu kommer jag aldrig få...
Nej, nu kommer det bara bli pojkar.
Nu blir det bara pojkar. Ja. Och det är ju bra det också.
Ja.
Ja.
Det blir fint det med.
Det blir det.
Du, har du något tips eller råd till någon som kanske är gravid just nu?
Ja, men jag tycker att man ska faktiskt ta det här, är ett så klassiskt råd, ta det lugnt och just så här, man behöver inte, alltså just att inte, om man märker att man blir stressad av att ta reda på fakta, så ska man alltså sluta lyssna, även om din podd är jättebra, men det finns ju hemska historier, man kanske inte behöver lyssna på alla dem om det gör en stressad och nervös, då är det bättre att låta bli, och det kommer liksom lösa sig det mesta, så tycker jag man ska ha som ingång. Och sen skulle jag ändå vilja säga att svensk sjukvård som jag har upplevt den är väldigt bra, så att det kommer liksom, man blir bra omhändertagen i de flesta fall. Sen ska man naturligtvis stå på sig om det skulle vara så att det inte blir det, men
Det löser sig till slut.
Ja, men lite så.
Mycket bra slutord. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack kära alla. Ja, dels Frida Malmgren för att du ville dela med dig av din historia. Och dels du kära lyssnare som tog dig tid att lyssna på oss. Kram till båda två för det. Glöm inte att Vattnet går också finns på Instagram, Facebook och som nyhetsbrev. Vi ses där. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.